One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Den här podcasten presenteras av Sonos.
Ja, det här är Erik Danielsson, sångare i Batain. Jag är hemma hos Fredrik Strage. Vi sitter i ett av hans rum. Och det är lite svårt att se här inne. Luften är tjock av rök och damm. Trasiga persienner täcker för smutsiga fönster. Det är massor med gulnade tidningsurklipp med gamla recensioner och kosserier från hela Fredriks karriär som täcker för de delarna av fönstren som inte är täckta med annat. På golvet i det annars ganska sparsamt möblerade rummet så står en fågelbur med någonting odefinierbart mörkt fjädrigt i, och mot den här fågelburen ligger i en flamboyant pås en vildsint stirrande rufsig och lite lätt nyvaken Fredrik Strage. Fredrik, hur mår du egentligen?
Det är okej. Jag var lite trött förut, men nu mår jag bättre.
Ja. Hur blev det så här egentligen?
Jag satt upp och lyssnade på Lords of the New Church i natt, så då slutar det ofta så.
Ja, de inspirerar det sånt. Ärligt talat, det är inte så det ser ut här inne. Det är ett mancave kallar de det, va?
Det är en mancave, jag är rädd. Ja. Även om den inte är inrymd i en grotta.
Och det kan man ju relatera till. Det är fyllt med musikprylar. Foton, skivor. Jag trodde du skulle ha mer skivor faktiskt. Är det alla dina skivor?
Nej, jag har ställt ut många i vardagsrummet, en del i sovrummet och slängt in en del i köket, i köksskåpen. Jag har en del i källaren också.
Ja.
Det är lite av ett problem det där när du får barn, att de fina skivorna vill egentligen ta framme, för någon kommer att hälla en hallonsmoothie över din superlimiterade Sisters of Mercy-singel.
Jag fattar. Var det där då? Sisters of Mercy återsläppen och boxar.
Det är boxar på Sisters of Mercy's tre album, alltså de tre av de mest klassiska goth-album som gjorts.
Ja, precis.
First and Last and Always, Floodland och Vision Thing.
Ja. Har du inte originalen eller?
Jo, det har jag. Dock inte på vinyl faktiskt.
Okej.
Okay. För de släpptes, jag upptäckte dem 1987 när Floodland kom.
Och ja, precis.
Då, vänta, den har jag på vinyl. Men jag minns att jag köpte den på vinyl och tyckte det kändes lite B att ha den på vinyl, för jag ville ha den på CD.
Mm. Ja, det där.
Det var på den tiden.
Knepig tid det där. Det verkar vara många som gjorde den där grejen.
Och de här supersizade deluxe-boxarna kom ut för ett par år sedan. Det är lite märkligt det där med att alla klassiska skivor ska omförpackas, så att de kommer ut i en gigantisk deluxe-box som inkluderar allt osläppt material och om man tänker sig då att man skulle byta ut alla klassiska album mot en deluxebox, då skulle man vara tvungen att flytta från lägenheten, för inget annat skulle få plats än deluxeboxarna. Jag tror att det ligger ett visst mått av skivsamlarpornografi i det där också. Att de slänger ofta med små prylar som man gärna vill ha. Jag har en AC/DC-box, den här Bonfire, som kom för 20 år sedan. Den inkluderar en fusktatuering.
Ja, det är coolt.
Och en ölöppnare.
Mm.
Jag är glad att jag inte är så mycket AC/DC-fan att jag måste ha den här boxen i mint condition. För jag har använt den här ölöppnaren i 20 år. Jag har den fortfarande som nyckelknippa.
Ja, jo, jag har tagit med mig några låtar. Rätt random var det faktiskt. Men jag tänkte att vi skulle börja med att lyssna på Rock'n'Roll Children med Dio, som är väldigt så här, kanske en av de mest nostalgiska låtarna jag... Att vissa låtar sträcker sig från när man hör dem första gången och sen så håller de sig konsekvent genom hela livet, och det här är verkligen en sån. Ultimata 80-tals soundtracket på något sätt.
Jag minns videon till den här som visar ett ungt par som rymmer tillsammans och smyger in i en affär som Ronnie James Dio driver, och som får en massa visioner av hur föräldrar kommer och ska ta dem och kompisar kommer och alla de här människorna ska stoppa dem från att liksom rocka.
Exakt. Det var ett lite återkommande tema där i många rockvideor.
Eller hur? Det kommer hur många videor som helst som just handlar om att någon vill stoppa dig från att rocka, men du tänker strunta i det. Du ska rocka i alla fall.
Precis, för det är en...
Som Twisted Sisters-videor framförallt.
Exakt, och All Priest också.
Jag minns när Kiss-video till Lick It Up skulle visas i svensk tv. Sent någon måndag kväll. Och alla Sveriges Kiss-fans satt och väntade på att få se den här videon. Och i sista sekunden så stoppades den.
Okej.
Okay. Någon stoppade, någon på SVT stoppade Kiss från att rocka. För de hade sett videon till Lick It Up. Och jag vet inte om det var för att det var lättklädda tjejer i den, eller om det var... Eller som om någon bara tyckte att det var kommersiellt skräp. Men okay, de stoppades.
Jag är rätt insnöld på hårdrockströjor. Liksom. Det har varit en av mina, så här, en av de nörderierna jag har tillåtit mig att ha i livet. Typ. Nu börjar det komma väldigt mycket så här återtryck liksom, på gamla klassiska designs. Det har väl varit en grej ett tag nu. Men det, alltså, det kliar i hela kroppen när jag ser dem där. Alltså, jag skulle aldrig ha på mig en sån.
En del säljs ju också färdigslitna, så du köper en tröja och den ser ut att vara...
Exakt.
Att ha 10-15 år på nacken.
Exakt.
Jag kan verkligen relatera till det. Jag är inte riktigt lika fascistisk på den punkten, men jag kan verkligen förstå det. Men du har ju idag på dig en Creator college-tröja.
Ja, visst.
Det fina med college-tröja, med långarmade tröjor, är att det är sällan jag ser det på folk nu för tiden. Den här ser ut som något du beställde från postorderannons i OK på 80-talet. Mm. När jag gick i högstadiet var det många killar som gick i just långarmade college-tröjor med tryck.
Mm. Lite
bort det finns en genuin hårdrockskänsla just i det långarmade.
Mm. Mm. Ja, nej, men jag förstår vad du menar.
Hur många t-shirts har du själv?
Lite för många. Säkert 300 kanske eller någonting sånt där. Det är liksom, det tar för mycket plats, det är inte okej. Det är verkligen det. Jag sålde precis av rätt mycket faktiskt.
Jag var hemma hos dig för 4 år sedan och såg din t-shirtsamling, eller delar av din i alla fall. Och faktum är att jag tyckte det var så himla vackert att jag blev lite inspirerad till att börja samla på fler och fler bandtröjor också. Jag har alltid varit en liksom, t-shirtkille, men efter det så började jag köpa tröjor via bandtröjor, en Facebookgrupp. Mm. Där många lägger upp gamla tröjor.
Okay.
Jag har köpt flera The Cult-tröjor därifrån som jag hör.
Ja, de har en del.
Jag gillar The Cult väldigt mycket. Och det är inte riktigt lika ofantligt dyrt heller som att köpa en... Jag betalade 700 spänn för en Slayer-t-shirt från 1990 som jag tyckte var fin.
Ja, Slayer-tröjor, det är nästan dyrast. Liksom av alla de hårdrocksband så är Slayer ligger nästan högst i...
Det var en från Seasons in the Abyss.
Mm, precis.
Turnén 1990.
Ja, 90 eller 91. Ja. Alltså, sen vill jag understryka att jag är Alltså samlare är jag all ära liksom, men jag använder ju tröjorna. Alltså de ligger ju inte där i garderoben, utan jag har ju på.
Du vakuumförpackar dem inte?
De flesta är ju, går ju knappt att ha på sig liksom, för att jag använder dem så mycket. Så det är ju, det tycker jag, det är så jag försvarar det lite grann.
Finns det någon tröja som du har haft annars sen du var liten?
Ja, det finns ju ett, nästan, eller de flesta Metallica-tröjor jag har kvar är liksom från precis när jag fick börja gå med, eller åka med mamma till Stockholm typ, och hon tog med en till punktshop på Sägelstorg som låg ner i en av de här, då var det liksom som tunnlar som jag kommer ihåg, eller gångar liksom, som letades ut på något så här bläckfiskaktigt sätt från plattan typ, minns jag rätt då, och så längst in i någon sån gång så låg ett punktshop, och det var ju som att komma in i ett sånt fall. Vi är uppväxt i Uppsala, och där fanns det ju liksom inget, inte i merchväg i alla fall, så fanns det inga sådana.
Vi hade en butik i Linköping som heter Zip som vi handlade i.
Ja.
Och jag tror att de var egentligen baserade i Eskilstuna. De hade postorder också på andra ställen. Men när vi kom till Stockholm så gick jag på något Ohio. Det måste vara en föregångare till
ja, punkjobb.
De sålde tajta brallor för hårdrockare med svartvita ränder.
Ja, exakt.
Längs med benet.
Ja, jag ser precis framför mig. De brukade annonsera i Okej på 80-talet. Och, fram till typ början av 90-talet. Ohio, och sen var det Gino tror jag. Något annat ställe. Det kan vara i Göteborg. Men precis, de där annonserna har man ju suttit och dreglat över liksom.
Men ett av de band som jag har köpt mest merch med är faktiskt Watain. Ni har ju alltid haft, eller du har alltid sett till att det har varit extremt snygga tröjor. Ofta har det varit en konsert i en större stad med av en viss dignitet, så har du specialtryckt en tröja bara för det tillfället.
Ja, jag har gjort det. Alltså det där bottnar väl mycket i min passion för merch liksom, och att jag alltid tyckte att det är en precis lika viktig del i ett band som, alltså, som mycket annat liksom. Det verkar glömmas bort så ofta, men just i hårdrockssammanhang så har det där alltid haft en rätt central plats. Och
jag köpte en Watain-tröja på Tradera, jag tror att den är från Casas Luciferi-perioden runt 2002-2003, med en bild av det som två stympade Jesuskroppar som flyter ihop i en vagina och omges av ormar.
Mm.
Och benen är avhuggna som droppar blod ner.
Precis.
I vitt. Och jag tror jag lyckades köpa den för 500 spänn eller någonting.
Mm.
Och jag gillar att den är vit också.
Ja,
jag gillar vita tröjor med black metal-band, är ganska skoj.
Ja, precis. Det var nog den första vita tröjan jag gjorde, tror jag.
Har du någonsin sett Watain merch på någon och tänkt att men fan, den här personen borde inte gå runt med Watain-tröja?
Ja, jätteofta. Yes. Den här låten med Phil Svensson Efflin är väl lite på samma, han har lite i samma kategori som Rock and Roll Children, med liksom låtar som har varit väldigt frekventa, lite så här soundtrack of my life's låtar kan man säga.
Det intressanta med Filsat och Nephilim som gothband var att de alltid täckte sig själva med mjöl när de gick upp på scenen. De hade cowboykläder och de var nedmjölade.
Exakt. Stort problem tydligen på turnéerna eftersom de alltid hade med sig mjölet i packningen, och när de åkte igenom tullen där var innan EU liksom, så var det ju rätt mycket frågor runt de här påsarna med vitt pulver som låg.
Och de hade med sig flera kilo vitt pulver också.
Exakt.
Du har jobbat med sångaren Carl McCoy i Filsat och Nephilim.
Precis.
Hur var han?
Alltså under samarbetet så kände jag igen mig själv väldigt mycket. Han var extremt perfektionistisk och var verkligen mån om att veta. Han sket fullständigt i liksom, han ville inte ha någonting betalt, det var ingen, han ville inte skriva något kontrakt, han var helt ointresserad av det. Men han var däremot väldigt mån om att få läsa hela texten och höra tankarna om varför jag ville ha med just honom, varför det var just de här textraderna jag ville att han skulle framföra och så vidare. Så det hade vi rätt långa diskussioner om på telefon och via mail. Men vi träffades aldrig, utan han gjorde inspelningen själv i sin studio i London. Sen så har vi träffats ett flertal tillfällen efter det. Och du vet, när det kommer till att möta folk som man har beundrat sen man började lyssna på musik, så det är alltid lite du måste ju verkligen kunna relatera till den grejen. Han är en av de få exemplen jag har på folk som har helt levt upp till liksom all den karisma och som man vill ha, att som man vill att de här människorna ska ha. Han är en väldigt speciell person och extremt karismatisk, väldigt ödmjuk, artig gentleman liksom. Han lämnade ett väldigt kraftfullt intryck de gångerna jag har sett. Och det där samarbetet är verkligen en, om man nu ska prata om så här höjdpunkter i karriären, så är det verkligen en sån.
Det är väl ganska exakt 10 år sedan ni blev liksom kända utanför black metal-svängen ordentligt med Sworn to the Dark.
Ja, jag antar att det var att...
Jag menar att det hände någonting då när
precis.
Namnet dök upp på annat än hårdrockstidningar.
Precis. Ja, det kan man ju spekulera i varför det blev så. Men det, alltså, eftersom det kanske inte hände med så jättemånga andra black metal-band just runt den tiden. Men det jag tror kan ha varit liksom en huvudsaklig anledning till det där var att det där var väl lite i samma veva som att typ Vice och sådana där, vad man nu ska kalla dem, tidningar och sånt, började liksom intressera sig för det första liksom. Det vart coolt med snäv subkultur liksom. Det vart väldigt så här, det vart lite på modet och black metal kanske i synnerhet, och det började prata så mycket om Norge igen, och det vart liksom just runt den där 2005-2006 kanske. Och liksom Vice började höra av sig, och sen så vart det mycket, ganska mycket.
Du var ju krönikör i Vice till och med.
Ja, eller jag skrev en upprörd artikel om typ exakt det vi pratar om nu. Det är...
Om exploatering av subkultur i hipstermedia.
Ja, men det var ändå så här, jag tyckte ändå att det var ganska, det kändes ganska bra att få göra det, för att jag sa verkligen vad jag tyckte liksom, och sen så folk som läste det fick väl ta ställning därefter då. Men det var verkligen min, jag försökte bara vara så ärlig som möjligt, men det var länge sedan. Nu kommer en låt med Diamanda Galas, faktiskt från en ny skiva som hon precis har släppt, varit länge sedan.
Jag visste inte hon hade släppt en ny skiva.
Nej, precis, hon har precis släppt 2 nya skivor, en live-skiva som heter Live at St. Thomas och sen en studioskiva som heter All the Way. En av de största händelserna under 2016 var när jag och min tjej Sara var nere på Roadburn och Diamanda Galas headlinade. Roadburn är en festival nere i Holland. Arrangören som jag hade haft ganska mycket kontakt med, han gav oss tillfället då att få träffa henne i hennes loge efter spelningen. Och på tal om de möten med legender, liksom, folk som verkligen har gjort jättestarkt intryck på henne i livet, så är nog det där kanske mitt största möte egentligen. Det var väldigt, väldigt speciellt. Det kändes som att träffa Billie Holiday eller Johnny Cash liksom. För mig är hon i den ligan.
Den här låten All the Way är en gammal Frank Sinatra-låt, eller hans version är väl den mest kända, tror jag.
Det kan säkert stämma. Hon gör mycket covers.
Precis, hon är väldigt bra på att få covers av jazz, soul och låtar att kännas här domedagsaktiga.
Mm.
När First Aid Kit var med här i podcasten så lyssnade vi på Gloomy Sunday med Diamanda Galas.
Just det.
Som i originalet handlar om att en person överväger självmord. Men i hennes version är det liksom som om hela universum tänker begå självmord och förintas. Allt kommer att försvinna. Det är
precis.
En total apokalyptisk atmosfär.
Hon, det finns ett YouTube-klipp med henne från någon konsert precis när hon hade börjat köra Gloomy Sunday live. Hon introducerar den och säger att Billie Holiday gjorde en känd version på Gloomy Sunday som ursprungligen är en ungersk självmordssång.
Men när skriven av en man som begick självmord också.
Exakt. Men när Billie Holiday gjorde den så tvingade skivbolaget henne att skriva om sista versen så att hela låten framstår som att allting bara var en dröm och att hon vaknar och att allting är bra. Och Diamanda Galas berättar det här och sen avslutar med att säga att at that moment pop music was born. Och sen så säger hon but of course I don't do it that way. Och sen så kör hon låten.
That's how I got to feel.
Jag menar, du måste ju du har ju väldigt mycket vurmande inför black metal liksom i många av dina texter och sådär. Men samtidigt så är du ju inte en del av den rörelsen liksom. Du har ju en klar fascination för det där.
Definitivt.
Du är syntare egentligen.
Jag är gammal syntare, verkligen. Ja. Även om, och jag tangerade kanske tuff rock när jag lyssnade på hiphop och hittade andra skivor från Def Jam, hiphopbolaget.
Mm.
Och upptäckte att Rick Rubin, då, som hade producerat Beastie Boys, även hade producerat Slayers, Rain in Blood och deras tidiga grejer. Så då lyssnade jag lite på det, men det som verkligen fick mig att gilla tung metal var Ministry.
Mm. Vilken platta?
The Mind is is a Terrible Thing to Taste. Yeah. En skiva som kom
Waste. Under...
Taste. The Mind is a Terrible Thing to Taste. Faktiskt.
Okay.
Den här skivan, The Mind is a Terrible Thing to Taste, innehåller otroligt hård samplad metal.
Ja, ja men precis.
Som går verkligen i 60 miljarder kilometer i timmen.
Precis.
Och jag blev helt uppslukad av den här och började lyssna på death metal strax efter det.
Ja,
och jag var på en Tombs konsert i Hultsfred 91.
Mm.
De gjorde en spelning där 1991.
Precis.
Med den här Johnny Dordjevic på sång.
Exakt.
Som bara var med på någon turné.
Ja, precis.
Och det var som alla så här, Stockholmsjournalister var på den spelningen.
Ja,
såg
exakt,
och,
det var väl det.
Jag var inte ens, jag jobbade inte för någon tidning då. Jag var 18 år. Men det var en sån här omvälvande konsert för mig.
Mm.
En Tomb i Hultsfred. Och sen släppte jag lite grann och lyssnade mest på hiphop i början av 90-talet och techno. Och sen, jag var vagt medveten om den här black metal-eran 92-93, men det var verkligen inte det jag höll på med då, eller ens intresserade mig för. Utan de banden upptäckte jag först när Harmony Korine gjorde sin film Gammo.
Mm.
Jag vet inte om jag har koll på den, en konstig artfilm om så här, uppfuckade små ungdomar i en amerikansk småstad. Och på soundtracket där så har de väl med Niflheim,
ja.
Svenska Niflheim.
Ja,
och Mystifier med Burzum. Och jag tror att den filmen var nog inledningen på det som du nämnde förut, just hur en viss typ av, men Vice Magazine till exempel, en väldigt cool tidning, hur den världen började intressera sig för black metal. Och jag tror att den filmen kom 98. Så det är nästan 5 år efter alla de här händelserna i Norge, alla kyrkbränder och mord. Och Chloe Sevigny, som sen blev väldigt känd skådespelerska, hon var stylist för filmen. Hon valde ut alla...
Ah, okay. Hon är med som skådespelare.
Hon är med i skådespelerska också, men hon valde ut alla snygga black metal t-shirts som skådespelarna skulle ha på sig till den här filmen. Och då gjorde ID, en stor modetidning, att jag minns det så väl, för de hade ett svartvitt bildreportage av Terry Richardson, fotografen.
Mm.
Med rubriken Metalheads. Och Metalheads var Goldest Drum and Bass skivbolag.
Mm.
Så det var typ drum and bass humor om black metal. Mm. Metalheads.
Jag får ett latinskt ordstäv i huvudet när du berättar om allt det. Det går så här. Sic transit gloria mundi. Det betyder so fades the glory of the world.
Du blir lite deprimerad av.
Nej, deprimerad. Jag känner massor med grejer inför det där. Och samtidigt så är det där en sån gammal problematik i mitt liv nu. Att jag har liksom släppt det där och insett att det liksom... Man får gå vidare istället.
Tack vare Chloe Sevigny strålande insatser som stylist i en Hollywoodfilm som upptäckte black metal. Nej, det var framförallt boken också, Lords of Chaos, som kom innan vi var.
Ja. Det är en kul bok alltså. Va?
Det är ju våldsamt underhållande ändå. Ja, det är ganska illa skriven.
De flesta som var inne på black metal med det laget när den kom fnös sig genom hela den boken.
Och nu blir det en film av Jonas Åkerlund.
Mm. Precis.
Har du sett trailern för... Eller har du sett Metallica-videon som är...
Ja,
de har ju återskapat en konsert med Mayhem. där skådespelare mimar till en ny Metallica-låt.
Ja, precis. Ja, jag tycker det var skitsynd att han gjorde just den grejen, men det är min personliga åsikt. Jag kan säga så här, jag har stor respekt för Jonas liksom. Jag känner honom ändå ganska väl liksom, och vet att han har jäkligt stor respekt för allt som har med hårdrock och black metal att göra. Sen har han ju inte levt i den världen sen 80-talet liksom. Han kommer ju från en...
Han var ju trummis i Bathory då, som
precis
la grunden till en stor del av den extrema hårdrocken och black metal.
Precis. Och när han...
Du har till och med en Bathory-tatuering på din högerarm där.
Ja, absolut.
Geten från deras första album.
Absolut. Och när Jonas tog upp att han skulle göra den här filmen, så var jag brutalt ärlig med honom och sa liksom att det här kommer bli skitsvårt och du kommer få anstränga dig till ditt absolut yttersta för att det här inte bara ska bli skämskudde rakt igenom. Liksom. Och jag vet inte om jag vill säga så mycket mer om det där innan jag har sett filmen. Det jag vet är att han inte har några intentioner med att göra den där filmen som jag direkt sätter mig emot. Jag vet att han vill göra en ascool film med, som verkligen går in på liksom detalj i allt det där som skedde. Och då menar jag detalj liksom, han vill frossa i liksom gamla flyers och bandtröjor och liksom lädertextur och hela den grejen. Och det, jag köper det. Liksom.
Lädertextur, ja, men, ett väldigt bra ord.
Ja, men du vet att
du menar så här, skinnjackor med fin patina.
Ja, ja, precis. Jag tror att han verkligen vill göra något coolt av det liksom. Han jobbar ju så liksom. Men sen så vidhåller att ämnet är svårt. De flesta av de som inte dör i filmen, alla andra som är med i filmen som karaktär, de lever ju fortfarande liksom. Och jag menar, banden som ska vara med i filmen, de spelar fortfarande och turnerar. Så det är en jäkligt känslig grej. Och jag fattar att det är många som är upprörda. Jag har inte så himla stormande känslor runt det där, ärligt talat. Just eftersom jag har fått höra mycket hur Jonas tänker. Och liksom köper hans resonemang rakt av. Jag vet att han inte försöker. Alltså då har jag mycket svårare för när Vice gör ett black metal special. Absolut, liksom. Men återigen, om vi går tillbaka till det du pratade om och den tiden, det var ju snarare där som där det helt plötsligt började riktas som en strålkastare mot en tidigare väldigt obskyr, brutal liksom terroranstruken subkultur liksom, där otaliga byggnader hade bränts ner och liksom människor hade dött, hade begått mord, självmord, kannibalism. Det var precis så det var liksom. Och sen helt plötsligt så kommer de här strålkastarna och sen så börjar det grävas i det från mainstream-håll. Och det är liksom, vem kan säga att det är något konstigt med det?
Vem kan motstå sådana historier?
Ja, men jag antar det liksom. Det är väl, alltså, det har väl skett med varenda radikal form av kultur som har funnits förr eller senare, så blir det. Det här är en låt som heter Morbid Visions med Sepultura, som är ett sånt där band som...
Brasiliens största metalband.
Ja, det kan absolut. Det är det. Men de startade alltså 86 i Brasilien och stod med... De var 15 år gamla och stod med andra världskriget hjälmar och svastika tröjor och hemmagjorda spikarmband och liksom hade... Det var bara total fuck off attityd med allting. Och så här lät det.
Jag har faktiskt inte hört det här. Jag bara hört det här grooviga Sepultura som blev populärt sen. Det fanns en låt som ett Territory som jag gillade jättemycket.
Exakt,
det var väl stora hitten, antar
jag. Exakt. De här tidiga grejerna, anledningen till att jag tog med det var att jag liksom sätter en läkare ett stetoskop på mitt hjärta, så föreställer jag mig att det låter ungefär så här. Det här är verkligen mitt ursprung. Det här, för mig, är det här ren urkraft. Liksom. Smutsigt, totalt underground, totalt liksom med bara långfingrarna åt alla håll. Liksom. Right.
Den första black metal som jag lyssnade på var faktiskt Dimmu Borgir av alla band.
Mm, ja, det är inte bra.
Som är väldigt pompösa, orkestrerade, massor av syntar. Jag hörde det och tyckte att det var jättefett. Det var kanske 97 eller 98.
Ja, precis. Det måste vara perfekt inköpsport om man är syntare.
Eller hur? För det var väldigt mycket keyboards. Och jag skrev något om det också, att det här är riktigt bra black metal. Massa maffiga syntar. Då fick jag ett väldigt, väldigt argsint mejl från någon som påpekade att, men hör du, ett motto inom black metal brukar vara no keyboards, no females. Inga mesiga syntar överhuvudtaget. Mm. Det är absolut förbjudet.
Ja, precis. Eller female vocals, tror jag.
Female vocals, ja, precis. Just det. Och den här personen som mejlade föreslog istället att jag skulle lyssna på A Blaze in the Northern Sky av Dark Throne, det albumet som jag satte på. Det var en stor skillnad.
Mm. Ja,
så det tog lite tid innan jag hittade rätt. Jag gillar ju fortfarande en del sån här episk norsk symfonimetal när någon har samarbetat med de norska radiosymfonikerna och så.
Ja, men, alltså,
det är inte riktigt samma grej.
Nej, det är som att jämföra Nitzereb med Throbbing Gristle, liksom.
Exakt. Alltså, ja. Det är klart att Throbbing Gristle är mer kompromisslösa, ja, än Nitzereb. Men Nitzereb har ju också den här lite fascistiska modeestetiken på,
ja, precis.
Som gör att det känns lite farligt. Mm. Men när jag såg dem live första gången 88, så min kompis och jag trodde att de var nazister först.
Mm. Ja, precis. Mycket nazistflörtande inom syntscenen. Speciellt när man börjar komma in lite mer på underground, mer industriterritorier liksom.
Det finns ett fantastiskt citat av dig i boken Blod eller död, när ett helt kapitel handlar om högerextremism inom black metal och hur olika band relaterar till det. Och alla intervjuade säger att ja, men det här det är bara estetik, vi gillar inte alls den typen av idéer. Och du bara säger, ja, men vi älskar ju nazism. Ja, men vem gör inte det? Det är totalitärt våld och snygg estetik. Och död och förintelse. Men det är klart, om nazisterna kom till makten så är vi de första som skulle hamna i koncentrationsläger.
Så är det. Precis, The Devil's Blood, Come Reap från deras EP med samma namn. De bara sopade mattan med allt som kommer deras väg när de kom Devil's Blood runt, det kan ha varit 2004-2005 kanske. De kör ju en mer, de var väldigt musikaliskt, var de rätt Rocky Erickson inspirerade. Det var rätt mycket 60-tals flört, men liksom det var bara ytan. Som band var de ett unikum. Det var strikt satanisk lyrik, fenomenal kvinnlig sångerska och en ryggrad i bandet som bestod av gitarristen Selim Lemouchi som skrev all musik och var liksom den konceptuella ryggraden i bandet.
Devil's Blood är en låt med Watain också.
Det stämmer. Och,
så de döper sig efter en av...
Det stämmer.
En av era låtar.
En av våra låtar. Och allt eftersom tid gick så...
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Vi tog kontakt med dem av den anledningen liksom, och ville se vad det var för folk. Och för att göra en lång historia kort så var det ett av de banden som vi har varit allra närmast liksom, under hela historien av vårt häng, tillsammans med ett fåtal av de här band. Och Selim spelade även med Watain på våra USA-turnéer i och med att våra många gitarrister inte kunde komma in i USA. Men vi utvecklade ett väldigt starkt band emellanåt och han var verkligen vår tids största musiker på alla sätt och vis. Liksom. Han, och jag säger var för att han gick bort för 3 år sedan. Han tog sitt liv i Eindhoven i Holland. Det drabbade, jag kan bara prata för mig personligen, men det drabbade mig otroligt hårt. Och det ligger lite för nära i tiden för att prata så mycket mer om. Men jag är mån om att sprida hans namn och hans musik, för att det är ett sånt som man bara får höra en gång i livet liksom.
Jag minns en gammal close-up-intervju där du pratade om hur utanför du kunde känna dig om du gick på en festival. Att du stod där och kände att jag vill inte vara en del av det här. Och folk kom fram och sa, men kom igen, va? Solen skiner och ölen är ju kall. Och du svarade, nej, men det finns ingenting som brinner. Det finns inget, det finns ingen eld här. Mm. Och sen såg jag Watain på Metal Town, en festival i Göteborg, för 6 år sedan.
Mm.
Och det var en av de absolut mest deprimerande festivaler jag har varit på i hela mitt liv. Det var svinkallt, långt ute på Hisingen. Enorma köer för att jättekrångligt att se fram och tillbaka. Och ölen kostade 70 spänn för öl i ett plastglas.
Ja.
Och okej, band, men bara fullständigt miserabelt.
Ja,
och det var något med den här... Jag gick runt och var skitarg hela dagen. Och sen spelade ni allra sist på kvällen. Och det känns som hela den här ilskan bara... välde upp under spelningen.
Mm. Bra
plus att det var så mycket eld och någon lätt liksom härskan blodstank också.
Mm.
Så det var som om du, först då så fattade jag vad du hade menat med det där, med att det spelar ingen roll om att solen skiner och ölen är kall, utan det är något annat som ni ville efter. Mm. Någon annan typ av atmosfär. Att den optimala inramningen för viss typ av musik kanske inte är att man bara sitter och mår bra, utan att man kanske har drivits till vansinne av...
Ja, jo, absolut.
Eller att man helt enkelt är på ganska så pissigt humör.
Jag tror vi var mycket på festivaler under den perioden. Vi spelade nog mycket på festivaler och när vi var där så gick vi och kollade på band. Liksom. Man slogs av den här känslan av att... ska inte det här vara en fristad för bara ett galenskap? Är inte det här en hårdrocksfestival? Liksom? Ska inte folk stå och bara blåsa eld och svinga patronbälten runt om sig i publiken och liksom, bara leva ut allt det här? Liksom? Istället så står folk och så här, jag vet inte, det är bara myspys. Liksom. Jag hade nog, man har ju någon sån här Mad Max romantik jämt. Liksom. Man vill ju att det ska vara på det sättet. Med liksom Altamont festivalen. Liksom.
Med Hells Angels som sticker ihjäl folk och misshandlar människor med biljardkör.
Mer osäkerhet. Med fler dörrar öppna för eventuell katastrof. Det är för safe. Liksom. Hur ska man få en schysst konsertupplevelse när allting bara... Då kan man lika gärna sitta hemma och lyssna på en stereo. Liksom. Det ska ju vara farligt att gå på hårdrockskonsert någonstans. Det måste finnas element av osäkerhet och oförutsägbarhet. Annars blir det, tycker jag att det förlorar lite sin poäng. Nästa låt är med ett band från Tyskland som heter Das Ich. Och Das Ich var ett av flera band i en tysk underground-rörelse som kallade sig för
Neue deutsche Todeskunst. Jag älskar det uttrycket.
Exakt. Och det gör jag med, och jag önskar att jag kunde säga att jag älskade den rörelsen lika mycket. Det är ju inte så jättemycket bra grejer som kom från det där egentligen. Det är ju Das Ich som jag verkligen tycker om. Sen var det ju rätt mycket bajsnödig tysk kråsskjorte romantik liksom.
Så att man vill ju gilla någonting som heter Neue Deutsche Todeskunst. Om någon frågar vad lyssnar du på nu för tiden, ska man, vill man gärna svara, ja, men mest lyssnar jag på Neue Deutsche Todeskunst.
Exakt.
Men jag såg dem på festivalen Bodyfest i Stockholm för 4 år sedan, och då var det så där, ja. Talat. Det var, de såg väldigt roliga ut. Det var en liten man som hade doppat överkroppen i röd färg. Ja, och så var det en jättestor man som såg ut som var någon typ av zombie-clown.
Exakt. Jag minns någon som blev med oss. Stefan och Bruno.
Ja, någon sa att wow, det här är så här synt-industrin svar på Insane Clown Posse. Mm. Det var lite de vibbarna, men jag minns den här skivan från 91, att den var väldigt, väldigt gripande.
Ja, nej, den är helt otrolig alltså. Från start till slut.
Konstigt att jag blir mer och mer anti det här snälla organiserade ju äldre jag blir. För jag har så väldigt svårt att bli behandlad som boskap nu när jag är 44 år gammal. Jag kunde ta det när jag var 21-22, att någon vakt kom fram och sa, nej, men ni kan inte gå igenom här, ni måste gå runt 4 kilometer och gå genom porten där borta. Eller det här med att en vakt kräver att du tar av dig jackan när du går ut på krogen. Nu blir jag arg på riktigt. Det blev jag inte förr, för att jag accepterade att det var en auktoritet. Och nu när jag är vuxen själv så fixar jag inte att bli oartigt behandlad längre. Ja, jag tänker också så här, varför ska rockpubliken behöva hunsas så mycket? Medan människor som går på Dramaten eller Operan, ja, men då skulle ju ringa polisen om de blev behandlade som publiken blir på Bråvalla.
Mm.
Av väktarna.
Mm, säkert.
Så,
ja, men det är bra. Det är aldrig för sent att odla auktoritetshat.
När vi sågs en gång så berättade du för mig att du samlar på soundtrack till motorcykelfilmer.
Mm, precis.
Så vi måste bara lyssna på hitten från soundtracket till filmen The Wild Angels med Peter Fonda och Nancy Sinatra. Den kanske mest framgångsrika av knuttefilmerna som kom i slutet av 60-talet. Den spelar vi på min Sonos anläggning. Det är en rolig typ av skivor att samla på, för de har ofta fruktansvärt snygga omslag med människor, bilder av folk som åker motorcykel. Och så är det alltid så ganska skruvade poplåtar som är lite för glada ofta för att egentligen tonsätta filmer som handlar om motorcykelgäng som åker och skövlar och våldtar i små amerikanska städer.
Exakt.
Jag upptäckte den här filmen för brittiska eller skotska bandet Primal Scream har en låt som heter Loaded, där de samplar en replik av Peter Fonda. Någon frågar honom, just what is it that you want to do? Han säger, we want to get loaded and we want to have a good time. Och det kommer från den här filmen. Så. Exakt.
Både jag och Pelle, och Pelle i synnerhet, är väldigt motorcykel. Alltså halva hans liv var bara ut på hans hoj. Liksom.
Kör du motorcykel själv?
Ja, det gör jag. Både jag och Pelle har gamla, fina, långgafflade motorcyklar.
Choppers?
Ja, precis. Du intervjuade mig på Gamla stan någonstans där.
Ja, precis.
David-boken där som du höll på.
Jag försökte skriva en bok om David Hellman. Eller ett bokprojekt där ett kapitel skulle handla om David Hellman som var sångare i Crash Diet.
Ja, precis.
Och jag intervjuade väldigt många av hans gamla vänner och bekanta och försökte få ihop det. Och det blev helt enkelt lite för hårt med tanke på hur pass obskyr han ändå var som rockstjärna. De detaljerna som jag fick fram var för hårda för att egentligen trycka. Det började tangera förtal av död person.
Ja, precis. Nej, det kan jag tänka
mig. Det var många detaljer som var så Och jag kunde inte riktigt se hur jag själv skulle försvara inför hans familj att det här nödvändigtvis skulle fram. Men jag tror att jag fortfarande kan kanske använda det här materialet på något vis. För det fanns något i hans självdestruktiva leverne som inte handlade om hur han hade behandlat andra människor, utan om någon djup drift att löpa hela linan ut på alla områden i livet.
Mm.
Och framförallt var jag väl intresserad av hans relation till G.G. Allen, den amerikanska punkrockaren som blev känd för att plåga sig själv på alla möjliga sätt och sen dog i en överdos. Jag minns att David hade pratat mycket om att han skulle tatuera G.G. Allen på benet så många gånger att benet blev helt svart.
Mm.
Han hade en vän som byggde en tatueringsmaskin med hjälp av en gammal rakapparat.
Precis.
Och då skulle de skriva G.G. Allen gång på gång på gång så att benet blev fullständigt svart.
Mm.
Jag kan verkligen uppskatta den hängivenheten.
Ja, nej, det var David i ett nötskal liksom.
Så ni hade ju ett band ihop.
Ja, precis.
Jag tror, eller, Crucifier,
ja, precis. Ja. Nej, men det var nog mer... Vi hängde jävligt intensivt. Vi gick ju på samma musikskola i Uppsala, jag och David. När det nu kan ha varit 2000 kanske, 2001 eller något sånt där. Innan han hade startat Crash Diet, och då hade han skaffat en replokal i ett replokalskomplex i Uppsala som heter Ekeby Rocken, som är ett legendariskt ställe i Uppsala.
Söndersprejat av graffiti. Och, ja, man kallar det för Lepran.
Lepran, ja, precis. Precis, Lepran var Davids lokal i det komplexet. Vi kom väldigt bra överens, jag och David, men vi bråkade skitmycket också, för att han var ju verkligen en rabiat person liksom. Men helt otrolig att hänga med.
Han var alltså sångare i sleaze metalbandet Crash Diet, som gav ut skivan Rest in Sleaze 2005, och sen i 2006 i januari så tog han sitt liv. Stämmer. I Gottsunda.
Yes. Det var ju det enda han hade snackat om sen vi lärde känna varandra. Så här, men vadå, jag ska starta band och bli rockstjärna liksom. Ja, men det är bara, nej men alltså vi ska bli skitstora liksom. Vi ska bli som Guns typ. Och sen så fort han började närma sig det där så bara, nej förresten, fuck you, och så dog han. Liksom. Sjukt alltså.
När vi sågs 2008 så sa du att du inte riktigt kunde relatera till hans totala självdestruktiva drift.
Mm.
Men sen när vi träffades igen några år senare så sa du att nu börjar jag kunna så förstå exakt var han kommer ifrån. Du kan verkligen relatera till David Hellman.
Ja, nej men absolut. Då var det ju... Alltså när man var mitt uppe i det där så liksom fick man ju leva med problematiken av det också. Liksom, han var ju rätt svår att ha omkring sig varannan gång man sågs typ. Alltså det var liksom slagsmål eller liksom saker som skulle brinna eller du vet, så här, lite för ofta för att det typ skulle gå umgås på något vettigt sätt. Så här. Nu skulle man ju ge vad som helst för att ha en sån person i sitt liv. Ungefär så.
Var det du som berättade om att ni var väldigt hungriga och ni hade lyckats skramla upp lite pengar för att köpa mat, och så kommer du med lite potatismos som korv eller någonting, och det första David gör att bara sparka iväg din korv med mos.
Ja, det var faktiskt ännu bättre. Det var så att vi hade gått en hel dag, ingen av oss hade några pengar, liksom hade vi varit i Davids lokal i några dagar och bara, fan, vi måste käka liksom. Gick vi runt och samlade en massa burkar, gick in på Konsumaffären till slut när vi hade fått ihop typ så här, jag vet inte, 30 spänn då. Och det enda vi köpte var en så här, potatissalladsburk liksom. Och så bara på väg, bara, nu ska vi gå och så här, ställa den här på en, du vet, mitt i replokalen, så ska vi bara frossa i det här liksom. Det första jag gör när vi kommer ut från affären är bara att kasta upp den där i luften och sen såhär bicykleta sparkar den baklänges och bara splashar upp mot Konsumfönstret och så bara, ska vi göra nu då?
Låt oss lyssna på ett gammalt sataniskt amerikanskt band som heter Coven, som gav ut albumet Witchcraft Destroys Minds and Reaps Souls 1969. Det här sägs vara den första sataniska rockskivan överhuvudtaget. Det konstiga med den är att första spåret heter Black Sabbath. Mm. Och basisten kallade sig själv för Oz Osborne.
Precis.
Och jag hörde den här skivan första gången för några år sedan. Och sen har jag försökt googla och ta reda på om de kände till Black Sabbath. Eller var det tvärtom så att Black Sabbath kände till dem. Men Coven hävdar att Black Sabbath snodde allt från dem.
Exakt.
Men inget tyder på att Black Sabbath faktiskt hade lyssnat på det här.
Nej, det finns faktiskt en intervju med Tony Iommi där de tar upp det här. Och jag tror att de till och med har personen som intervjuar Tony har med sig skivan och visar den för honom, men att han bara avfärdar det där som är det där, vet jag inte vad det är liksom. Mycket märkligt, alltså mycket märkligt.
Hon som sjunger här, Jinx Dawson, turnerar tydligen fortfarande med Coven, och de ska spela på Roadburn i år.
Stämmer.
Så ja.
Stämmer.
Hon, det är rätt fascinerande ibland med den typen av röster. Hon är så väldigt välartikulerad och hon är kvinna. Hon är egentligen så långt man kan komma från någon som gurglar i ett death metalband. Och den här skivan kanske egentligen är mer intressant än den är bra, men jag gillar hennes röst.
Jag älskar skivan också.
Jag gillar att hon låter, det är som om man tänker sig att barnflickan i The Omen, hon som hänger sig för att hylla Damien, Satans son, om hon hade spelat in en skiva, skulle det låtit ungefär så här.
Ja, fast jag tycker att Jinx har ju ändå något väldigt diaboliskt i sin röst som i alla fall kommer fram stundtals. Alltså den där skivan rekommenderar jag att lyssna på från start till finish. Alltså. Man kan skippa sista låten som bara är någon Church of Satan-ritual, men annars, de riktiga låtarna är svinbra verkligen.
Vad gäller mainstream media och black metal, jag menar när TMZ, den jättestora amerikanska skvallersajten, plötsligt gjorde ett tv-reportage från er konsert i New York, uppmärksammade att ni hade stängt grisblod på publiken, vilket ni hade gjort säkert i alla fall 1000 gånger tidigare.
Ja.
Men av någon anledning så gjorde de ett inslag från den spelningen. Det förvånade mig faktiskt. Jag trodde inte att det fortfarande kunde uppröra människor. Att
den konserten i Brooklyn var en sån här one-off gig vi gjorde, men vi flög bara till New York och sen hem liksom. Och jag tror att det var någon festival där i Brooklyn, någon sån, du kan tänka dig liksom, så här, de skulle ha ett black metal band, sen var det väl bara nya fräscha DJs och lite så här, inte vet jag, skäggiga skateboardband och
aha.
Ja, typ så. Och vi såg väl något slags tillfälle där och bara att kunna smälla av någonting som lämnade ringa på vattnet i ett sånt sammanhang. Nej, men jag tror att de här TMC heter de, att de var på plats liksom på festivalen och skulle rapportera, och sen så gick de väl och kollade på en konsert och liksom upplevde det mitt uppe i allting. Och så lägger du till lite så här sensationalistkåthet på det, så har du en jättebra PR-bomb.
Det blev ju verkligen, det blev nästan som, då var det i och för sig på en mer underjordisk nivå, men när ni spelade i Linköping 2006 på Skylten med de här blodkatapulterna.
Ja, nej, men det var väl egentligen, alltså det,
ni hade byggt blodkatapulter som skulle skvätta lite blod som ett sprinklersystem.
Ja, alltså vi har två kors på scenen som vi har haft, som är byggda i järn, som de har varit med på varandra gig. Och runt den tiden på de flesta gig vi gjorde då, så satte vi på två djurhuvuden på längst upp på korsen, och sen så kopplade vi in slangar liksom bakifrån och ut genom munnen på dem, så att de skulle spy ut blod över publiken. Det har varit svinbra på några, alltså verkligen så här. Det var en rätt märklig stämning när den där väl funkade. Liksom väldigt ganska chockartat och rätt liksom att folk inte förstod vad det var som hände. Men det var en rätt bra jordeffekt. Men just på den där Linköpingsspelningen, så tryckpumpen. Det var något vajsing med det där. Eller att om vi hade hällt i mask eller vad det var i den där tryckpumpen. Men hur som helst så var det liksom någon slags mer bombeffekt av det där. Så att den precis i början, alltså under introt, som är jättestämningsfullt, uppbyggande, mörkt skräckfilmsmusiks intro, så typ exploderar den här blodmaskinen ut över publiken.
Så allt blod slungades ut över publiken?
Ja, precis. Men det var inte så mycket. Jag tror att det var, problemet var nog, de flesta hade, var nog mer att det var blod som vi hade haft i replokalen i en 6-7 år vid det laget. Så det var rätt gammalt, och det bildas liksom en, det blir en rätt säregen lukt av det där. Det luktar inte liksom ruttet efter ett tag, utan det blir mer en kemisk liksom extremt stark lukt, alltså som man skulle kunna använda som vapen i princip. Så att det är, alltså jag överdriver inte, alltså halva spelstället började spy. Liksom det var som en, inte det, vad är det? Stand by me filmen när de sitter och käkar
pajatartävlingen.
Ja, pajatartävlingen, precis. Exakt den grejen var det liksom. Folk började spy för att det var vidrigt att andra spydde, och sen så bara var det så här.
Och ni hade fortfarande inte gått på scenen?
Ja, vi gick väl på scenen ungefär då och började spela. Så det var bra. Det var det absolut. Men det är sånt där man kan sitta och liksom fundera på i efterhand. Men det är kaoset som de där riktigt bra grejerna uppstår. Det går inte att planera sånt där.
Det är ju roligt att liksom prata om den typen av historier. Jag förstår att många fascineras av det. Samtidigt när man väl är där på plats, Så händer ju någonting.
Ja, alltså
då är det inte längre bara någon kul liksom specialeffekt. Utan nej, det händer precis. Ju någonting med hjärnan när du känner en stank som är så stark. Du kopplar in en del av hjärnan som inte funkar vanligtvis.
Absolut.
Du nämnde Lucifer Rising.
Yes.
Då måste vi spela soundtracket till Lucifer Rising, som skrevs av Bobby Beausoleil, en medlem i Manson-familjen,
som i princip
fortfarande sitter i fängelse, likt resten av Manson-familjen och likt Charles Manson. Han gjorde den här musiken i fängelse. Och det jag tycker är mest fascinerande här är att han lyckades få ett så otroligt episkt, storslaget sound inuti ett fängelse på 70-talet.
Mm. Helt otrolig musiker. Och jag ska tillägga också att det finns en skitbra antologi med 4, eller det är nog en 6 vinylbox till och med alla outtakes från till det som blev soundtracket till slut. Och allt håller samma klass. Det är, jag tror att det var en av de skivorna jag lyssnade mest på runt Wild Hunt där. Mm. Ja, verkligen en intressant och jävligt tragisk historia runt Bobby Beausoleil. Vi har nära vänner i USA som har lärt känna honom väldigt väl. Det är de som har släppt det här, den här antologin, boxen som jag pratade om. Och de åker och hälsar på honom frekvent i fängelset där han sitter. Jag tror även om han sitter i San Quentin. Och han är alltså i 70-årsåldern nu. Och så här vithårig gammal gentleman, liksom så här mönsterfånge. Och sitter ju alltså bara för sin koppling till Manson.
Han mördade ju en person på uppdrag av Manson. Men däremot var han inte med under Tate-Labianca-morden, utan det här skedde ju tidigare. Det var
absolut. Och alltså den enda anknytningen det hade till Manson-familjen var att han åkte ut på landet själv. Han flydde från San Francisco för att han hade gjort sig ovän med Kenneth Anger. Han träffar Manson-familjen ute i öknen, bor på deras ranch någon vecka, och sen tar deras droger slut. Och han ska åka in och träffa ett hojgäng och göra en droguppgörelse helt enkelt. Droguppgörelsen går åt skogen och han skjuter snubben och sen åker tillbaka. Så det är hans koppling till Manson. Så det är liksom, han var ju aldrig del av typ, om man ska kalla det Manson-sekten eller familjen så, utan han var ju fortfarande en person i periferin. Men på grund av den här kopplingen så har han alltså nekats parole, alltså under alla år. Man får söka parole varannat år. Liksom.
I likhet med alla andra medlemmar i Manson-familjen?
Ja, precis.
Jag tror inte att någon av oss har släppts.
Nej, precis. Men jag menar, de flesta av dem där är ju riktiga nutcases. Liksom. Eller var i alla fall. Men Bobby var ju liksom, han var en Han var inte sån liksom.
Jag har en t-shirt från er spelning på Slakthuset för 3 år sedan.
Ja, precis. Det var senast vi spelade i Stockholm.
Som det är några små blodfläckar på. Mm. Det pumpar ut lite blod, väldigt, väldigt lite. Mm. Jag tror att ni kände dem som skulle skura efteråt.
Nej, så tror jag inte att det var. Men vi hade ingen maskin då, så att vi har ju lite olika sätt att göra det där på.
I alla fall, jag sparat den här t-shirten och blodfläckarna blev väldigt snygga. Men och så har jag tänkt på det här, hur fascinerad jag är av den blodsutgjutelsen under metalkonserter eller i synnerhet under Watain-konserter, samtidigt som jag är paniskt rädd för blod i andra sammanhang. Mm. Min dotter har en bok som hon fick på barnavårdscentralen som heter Stick i fingret. Mm. Som handlar om en liten flicka som ska gå till doktorn och ta ett blodprov. Och jag kan alltså inte titta på den här barnboken Stick i fingret utan att känna svindel och känna att det börjar svart lite för ögonen. Mm. För så fort det är en klinisk miljö, när det inte längre är en krypta i Krakow med en massa sot på väggarna och någon galen liksom, musiker som står längst fram och skriker, utan när det är hos läkaren så blir jag livrädd för minsta lilla bloddroppe.
Mm.
Eller faktum är att om det var en ren katastrof hos läkaren, om någon amputerade liksom en arm på någon och bara sprutade blod, det skulle vara rätt lugnt. Men det här lilla kliniska nålsticket kan verkligen få mig att få mer fattning.
Ja, men det där är väl en... Jag tror, min brorsa tror jag har någon liknande...
Det kallas för hemofobi.
Ja.
Jag berättade en gång att jag var på en fest och en tjej är så här... Vad säger du? Deras kärlek är precis lika mycket värd som vår. Jag sa, hemofob. Hon fattar ett dumt namn.
Ja, lite dumt.
Ibland känns det som om unga människor i högre grad än äldre dras till... någon typ av morbid kultur och någon sorts dödsromantik. Mm. Jag funderar på det, om det kan vara så att när du själv blir äldre och känner rent fysiskt att du börjar närma dig döden, att det behovet avtar lite grann, för du känner att du har liemannen flåsande i nacken, så till slut så vill du att saker och ting ska vara mysiga och trevliga och kanske till och med Allsång på Skansen-aktiga.
Ja, förstår.
Tror du att det skulle gälla dig också? Att du, Att det är en liksom, ditt intresse för mörker och död avtar med åldern?
Det handlar garanterat om att närma sig de här sakerna på ett djupare plan än bara den fascination som man kanske kände liksom initialt när man var ung. Det handlar ju om någonting man faktiskt har gått in i. Och många misstar ju det där för någonting som ska handla om att liksom vältra sig i det morbida och vältra sig liksom avgrundsmörker. Men det du skrev här om dagen i tidningen om Agori
sekten i Indien.
Ja, precis.
En liten hinduisk sekt som äter människohjärna ibland och de ägnar sig åt kannibalism.
Ja,
de mediterar ovanpå lik också.
Ja, precis. Men om man vill säga lite mer generellt, så kan man säga att de sysslar med saker som kanske i allmänhet anses väldigt orena, farliga, mörka, äckliga, smutsiga. Och det är precis som du poängterade i din artikel där, så finns det ju väldigt mycket som väldigt mycket gemensamt med black metal liksom.
Kände du till den sen förut?
Ja, absolut.
För jag vet att du har läst mycket om Kali, dödsgudinnan Kali och kulten kring henne i Indien.
Nej, men alltså jag har intresserat mig och gjort de sakerna till en del av mitt liv. Sen så kan jag tycka att som det här inslaget nu som din artikel handlade om, det var någon CNN-gubbe som hade åkt dit och gjort något. Alltså nu har jag bara sett några trailers på det där inslaget. Jag har inte sett hela inslaget, men alltså jag fick sån avsmak alltså när jag såg det där. För att det där är liksom just det där mötet mellan väst och öst liksom på det där sättet, alltså västerländsk och österländsk filosofi. Alltid när det händer, tycker jag, alltid när man liksom läser om det eller ser om det i något sammanhang, så kommer alltid väst i något så här det framstår alltid så osmakligt liksom. Medan det österländska alltid framstår som lite mer avgrundsdjupt och tilltänkt liksom. Och, ja. Och i det här fallet tyckte jag att den grejen var så himla uppenbar liksom, att så här, varför ska du åka dit och sitta och varför ska du sitta och så här gotta dig i deras helighet för? Det här är heligt för dem liksom. Vad ska du dit och larva dig för liksom? Vem får ut någonting av det? Är det någon som vad får han ut av att göra ett sånt reportage förutom bara så här sensationalism och liksom att gotta sig i någonting som han aldrig i hela sitt liv kommer att vara en del av? Sådana känslor bara. Ja, vad bra, Fredrik. Tack för att jag fick komma hit.
Härligt att ha dig här.
Jag tänker att jag representerar lite motpolen mot Little Jinder i och med att jag varit här.
Du, jag tror att ni skulle komma oroväckande bra överens, du och Little Jinder.
Ja, det är möjligt. Ja, nu ska jag börja med till repokalen igen.
Repa på. Och släpp nytt material snart, tack.
Sådan är planen.
Den här podcasten presenterades av Lejon Media i samarbete med Sonos. Producent var Daniel Bäckström och Erik Danielsson från Watain var hemma hos Dragit.